Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
Vi ska prata om dödssynden frosseri. Och Jimmy, vad är det roligaste exemplet på frosseri som du har hört?
Oj.
Det kan vara från någonting du har läst eller från verkligheten.
Alltså, jag kommer att tänka på... Jag har ju ett visst intresse för Lego.
Mm, ja, det har kommit fram flera
gånger. Ja. Och då finns det ju... Det finns ju på YouTube då. Kan man gå och kolla ibland sådana här som har helt... Alltså det är ju helt galna mängder Lego-samlingar, källaren full. Mm. Liksom, så det blir nästan som ett museum. Det är väl en typ av kul frosseri kanske man kan tänka. Jag vet inte. Ja. Det är ju lite vad vi lägger in också i det här begreppet frosseri. Det behöver vi komma tillbaka till här. Ja. Att hur vi förstår det, vad det handlar om.
Det kommer vi att komma tillbaka till. Jag gick en gång in i en kvinnas hus, satt och drack kaffe och så sa hon att hon har problem med att hon har så mycket böcker. Och så tänkte jag, ja, men kan man ha för mycket böcker? Så hon sa, att man går in i vardagsrummet och ser. Och så fanns det som en stor kub. Som hela vardagsrummet var full med en stor kub byggd av pocketböcker. Helt sådär perfekt.
Okay.
Det var något som jag aldrig hade sett. Så det, jag vet inte om det är frosseri. Det var ju ett tecken på en lust att läsa också.
Mm. Vi behöver kanske öppna upp, liksom, vad menar vi egentligen med det här frosseri? Och vi kan ju närma oss det från flera håll. Alltså ett sätt att förstå vad frosseri handlar om är ju att ta för sig på sina medvarelsers bekostnad. Mm. Alltså att det är en typ av nästan rövarmentalitet där liksom man roffar åt sig mer än vad man behöver. Och på det sättet så... kan man ju se att det finns ganska mycket frosseri på nyheterna. En sorts typ rövarmentalitet, att man rövar åt sig och är rädd att man inte ska få tillräckligt.
Mm.
Så det är ju ett sätt att förstå vad frosseri handlar om så där i bred bemärkelse. Det kanske är lätt hänt att vi tänker att ganska snabbt kanske tankarna går till att det rör sig om mat.
Mm.
Det är ju det klassiska när vi pratar om frosseri, att man... Men det finns på så mycket i andra områden också, som ja. Du redan sa också här.
Och det var faktiskt min nästa fråga, att tänkte man på mat då när man formulerade den här dödssynden för länge sedan? Eller kunde man redan då också frossa i annat?
Det verkar vara att mat kommer som det här första liksom exemplet när det gäller undervisningen. Alltså till exempel Gregorius den store då, som vi har pratat tidigare om, så han menar att frosseriet kommer med 5 frestelser i fråga om mat.
Mm.
Och de 5 frestelserna är då att äta för tidigt, alltså för utsatt tid. Så det är en frestelse.
Är det en frestelse?
Ja, enligt Gregorius. Den andra då är att äta för dyrt. Och den tredje är att äta för välsmakande. Och den fjärde då att äta för mycket. Och den femte då att äta för hastigt.
Det är mer den här fjärde och femte grejen som vi kanske tänker att är den här problematiska grejen med frosseri idag gällande mat.
Exakt. Och om man liksom funderar då, men vad är den gemensamma nämnaren? Vad är den röda tråden i alla de här 5? Så kanske man märker då att okej, här är det fråga om att man har förlorat någon typ av självbehärskning och självbesinning och måttlighet. Att man liksom inte kan vänta med att det blir mat. Man tappar behärskningen, man börjar äta för tidigt. Man ska ha lite dyrare, lite lyxigare. Man nöjer sig inte liksom med det som kanske finns till hands. Man ska ha mer än man behöver då. Och så kan man inte heller njuta av det i lugn och ro, utan man kastar sig över det. Det är oroligt. När man läser de här tidiga ökenfäderna, de här munkarna som vi har pratat om tidigare här i podden, så när de varnar för frosseri, så varnar de nog för frosseri i alla dess former. Inte bara i fråga om mat. Det kan också handla om varning för att börja frossa i pengar, egendom, men också såna här icke materiella saker, ett icke-materiellt frosseri som kan handla om att man vill ta allt för stor plats i olika samtal, att man börjar sträva efter makt och inflytande, men också den här viljan att desperat vilja framstå, synas och verka som särskilt andlig, klok, imponerande eller någonting så här som man inte är, men man vill liksom framstå som det i alla fall.
Ja. Var ligger frosseriet i det när man tänker på att vi ändå har pratat om högmod? Ja. Jag tycker att det du just räknade upp ska passa mera in på högmod.
Exakt, och det går in i varandra. Ja. De här, att det är liksom de här överdrifterna som man säger hela tiden att kommer från demonerna. Att du har liksom någonting naturligt som blir förvrängt. Så frosseri här då handlar alltså i den här breda bemärkelsen om att man tar för sig själv på de andras bekostnad, och det blir som en typ av inkrökthet, en egoism, att vi har som svårt att låta vara.
Och om man tänker på det här vad du säger och ser ett matbord framför sig, så kan man vara glupsk och äta för mycket, men man kan också sitta där vid matbordet och ta mest plats och bara prata så att resten får lyssna.
Ja, exakt.
För att sammanfatta det vad du just sa kanske.
Ja, och det är ju väldigt intressant det här med mat och bordsgemenskap. Det är ju ett genomgående tema i hela Bibeln, och det får ju också en särskild betydelse när vi ser på nattvarden.
Mm.
Och när vi pratar om sånt som bordsbön och liksom vad betyder maten för oss? Hur närmar vi oss maten? Är det någonting som vi tar för givet eller är det någonting som vi är tacksamma för? Vi har ju på många sätt ett överflöd av mat i det samhälle där vi lever. Och om vi går till matbutiken så hittar vi ju alla världens olika möjligheter. Och samtidigt har jag ju själv besökt då länder och platser där det inte alls lika självklart.
Ja, precis. Tänker du att frosseri är någonting man bara råkar göra en gång? Och sådär, att oj, nu råkar jag frossa i det här. Eller är det mer att det är systematiskt, att någonting som egentligen redan har utvecklats i ett beroende? Att många blir beroende just av att äta för mycket, andra av att scrolla. Så kan man frossa utan att samtidigt vara beroende?
Jag tänker väl nog att det hör ihop med att man utvecklar en typ av överdrift. Alltså det där, någonting som börjar lite så växer med tiden. Mm. Och då kan det bli laster som tynger ner livet. Och då med frosseri så man samlar på sig, lastar på liksom, frosseri i allt vad det kan vara då. Och känner att det blir aldrig tillräckligt. Så det finns en sorts rädsla där också.
Om man då frossar i andlighet, för andlighet är ju också ganska gränslöst.
Mm.
Alltså om jag börjar se tecken i skyn, om jag börjar se samband och sammanträffanden överallt.
Mm.
Och om jag tycker att mina drömmar talar till mig från en annan dimension.
Mm.
Börjar jag ju då frossa i andlighet.
Alltså det där är jätteintressant, för vi möter ju många liksom varningar också för överandlighet hos de tidiga munkarna och fäderna. De är ganska krassa där ibland. Evagrios, som vi har pratat om tidigare i podden, så han möter en gång en kvinna som ska inte ta del av någonting skapat, för hon ska leva som änglarna. Alltså vara helt och hållet andlig. Och då kallar Evagrios en sån lära för demonisk. Och så övertalar han den kvinnan att börja äta ordentligt.
Är det från kunskapens träd hon ska äta det först? Eller? för att komma ner till den här hårda verkligheten?
Nej, men det är väl ett ordentligt målmat. Och de brukar också säga i ökenfäderna sådär, tillåt ingen att fasta bortom sin förmåga. Undvik att göra era kroppar svaga på grund av er askes och övning. Så, så det handlar inte om att mat ska vara dåligt på det sättet, utan det avgörande är förhållningssättet till maten. Det där är ju också intressant, när vi läser i Bibeln så ser vi också att det händer att änglar kommer med mat till människor i Bibeln. Nu tänker jag på den här berättelsen om profeten Elia i Gamla testamentet, som en gång grips av ångest. Han flyr ut i öknen, han sätter sig till slut under en buske och han mår så dåligt att han till och med önskar sig själv döden. Och när han har somnat där då av utmattning så kommer plötsligt en ängel och rör vid honom och säger, stig upp och ät. Och Elias ser plötsligt en glödkaka, ett krus med vatten, och han äter och dricker och han somnar igen. Men ännu en gång kommer Guds ängel och säger till Elias, stig upp och ät, annars orkar du inte hela vägen. Och så stiger Elia upp och han äter och dricker en måltid som ger honom den här kraften som han behöver då för att gå fram till Guds berg Horeb, dit han är på väg. Där står det om i första kungabokens 19 kapitel.
Mm.
Och det som är intressant är att ett sorts eko av det här finns också hos de tidiga ökenfäderna. I flera av de här gamla berättelserna från Alexandrias vildmarker så får munkarna också besök av änglar som också ibland kommer med mat. Det berättas om den här abban Helle som får frukt och nybakat bröd av änglar. Munken Patermutius, han hittar bröd på sin bädd varje söndag. Och i sitt sökande efter frihet och oberoende i sin fasta då, så blir alltså de här munkarna påminna om att Gud bryr sig om dem. Gud vill dem väl. Och på samma sätt som i berättelsen om profeten Elia så utför änglarna inga mirakel som befriar munkarna från det här behovet av mat. Men änglarnas närvaro framhäver ett sorts nytt avgörande förhållningssätt till maten som handlar om tacksamhet. Och vi pratar om hur tacksamheten behöver ställas i centrum hela tiden i livet. Den här enkla maten tas emot som en dyrbar gåva och då förvandlar det livet, förhållningssättet, attityden, ögonen på det man har. Och då, när den här nya ordningen har etablerats, så sker då det här miraklet att munkarna upplever maten som ytterst välsmakande. Och det som är intressant, det berättas också att en romersk kejsare en gång besökte en enkel munk i öknen och så sa han så här: du är i sanning välsignad eftersom du inte delar denna världens bekymmer. Jag blev född till kung. Mitt rikes angelägenheter bekymrar mig ständigt. Och varje dag så festar jag på de dyraste, kostbaraste kötträtter och kakor och de finaste vinerna hälls i min bägare. Och ändå, har här vanligt bröd och vatten idag tillfredsställt mig mer någonsin än en överdådig festmåltid. Så det handlar alltså om det här förhållningssättet till det man har.
Även om det andliga är helt gränslöst, så är den en hengivet troende person. En person som alltid har den här gränslösa andliga dimensionen med sig.
Mm.
Så kan man som på något vis ha en relation till Gud som är för intensiv. Att man måste ju ha den här gränslösa dimensionen i sitt liv.
Mm.
Om man ens ska vara andlig.
Mm. Nej, men där igen så är väl en fråga liksom då, att vad bär det här för frukt i mitt liv? Vad händer runt omkring mig? Hur påverkar det här människorna som lever med mig och finns omkring mig?
Ja, de kanske blir oroliga för allt vi säger.
Ja, och liksom, där behöver man ibland också fundera just på vad bär olika beteenden för typ av frukt? Vad blir det för eftersmak? Känner sig människor oandliga, dåliga, sämre på något sätt? Eller får de glädje av ens kärlek till Gud och kärlek till människorna? Där liksom blir ju en sorts nyckelfråga för att förstå frosseriet. Sker det här någonting nu på andras bekostnad eller hjälper det den på något sätt?
Hur skulle ens andlighet kunna ske på andras bekostnad, tänker du?
Om allting börjar handla om mig.
Att nu mediterar jag, nu är jag nära att bli upplyst.
Ja, kanske jag vet lite mer än dig. Och
exakt.
Ska berätta.
Jag vet lite mer än dig om dig.
Ja, exakt. Ja, men det blir ju, alltså andlighet kan nog vara väldigt farligt.
Det håller jag med om.
Mm. Det kan gå fel, alltså vi behöver vara väldigt varsamma med varandra och att förbli ödmjuk, som vi har pratat om tidigare också, så tror jag är väldigt, väldigt viktig. Bara för att ännu belysa det här just så Evagrius har också sagt så här, att hellre en som lever i världen och ställer sig till förfogande för en sjuk broder än en eremit som inte hyser medlidande med sin nästa.
Mm.
Så det här igen tar oss tillbaka till hur kärleken är liksom den plats där både den kristna kallelsen och det kristna målet sammanfaller. Thank you.
Nu har vi pratat om andligheten, men vilka känslor skulle man kunna frossa i? Jag tänker till exempel på gråterskor, som nog hade en funktion under sin tid. Men idag skulle det kanske tolkas som ganska groteska, sådär, att för att de både kunde och ville gråta så mycket och ofta över andras sorg. Att skulle vi som stå ut med det idag? Och sen, ja, ursprungsfrågan, att kan man frossa ett känslor?
Nej, men det kan man väl säkert. Det tänker jag att man någon kanske kan bli ganska melankoliskt lagd. Det ska frossas i vemod och sorg och dysterhet. Och det känns liksom som att det blir liksom den här, då är det på riktigt.
Personens identitet nästan.
Ja, det blir sådär. Ja. Det ska vara tragiskt bara helt enkelt. Allt genom och sådär. Man kan bara som se den sidan. Andra kanske jag bara ska ha det glättigt och glatt och roligt och lätt hela tiden.
Men är det att frossa?
Jag vet inte.
Alltså jag menar, om vi stryker ett streck över det här så finns ju ingen personlighet kvar till
sist. Jag tänker så här alltså då, om jag använder min samma grundregel då, att om det börjar ske på de andras bekostnad, om det blir svårt att, så att säga, som det heter i Bibeln, glädja sig med de som glädjer sig och gråta med de som gråter. Alltså att man är som självupptagen i sina känslor och kan inte lyssna på någon annan än sig själv.
Mm.
Så kanske på det sättet.
Vad är egentligen skillnaden mellan att frossa och att fördjupa sig? För jag tänker att när det gäller mat så kan man fördjupa sig i smaker.
Mm.
Och man kan fördjupa sig i en bok som man glömmer om världen i flera timmar.
Mm. Fördjupningen kan ju liksom bli andra till glädje. Om någon har gått lite djupare in i ett ämne, snöa in sig på någonting, då kan det berika just en upplevelse av vad det är för mat vi äter och hur vi gör den maten, hur den ska tillagas och sånt. Och där finns ju mycket gott som vi kan få dela tillsammans. Det är ju liksom mer när den här rövarmentaliteten kickar in som jag tror vi behöver vara lite varsamma, uppmärksamma.
Ja, man är inte glupsk när man fördjupar sig, men man är väldigt koncentrerad.
Och samtidigt, så som vi har sagt redan också, så har jag nog minnen av att jag har läst också hur fäderna har varnat för ett sådant typ av andligt frosseri. Då man söker liksom att vara liksom mer upplyst och lite mer framstående än de andra.
Någonting i oss vet att frosseri är fel eftersom vi ändå gömmer det. Alltså vi berättar sällan om vi tröstäter eller om vi scrollar flera timmar på någonting.
Mm.
Eller kollar på Netflix flera dagar i sträck. Så frosseri verkar automatiskt vara kopplat till skam på ett sätt som till exempel högmod inte.
Mm. Kanske är det så att vissa synder så skäms vi mer för idag än andra, och det där kan växla lite så där beroende på vem vi är som person och vad vi lever i för kultur och så.
Ja, förr kanske man var stolt över att frossa. Sitta där, ligga på rygg och äta sina vindruvar.
Ja, jag tänker på den här romerska kejsaren som var där i öknen. Att han var ju medveten om att han varje dag festar på de kostbaraste kötträtterna och kakorna och de finaste vinerna och sådär.
Precis.
Ja.
När du frossar någonting, så märker du att du frossar medan det pågår, eller märker du det först efteråt sådär, när du vaknar upp och sådär, att oj, nu har jag frossat? Alltså, kan man förneka sitt eget frosseri, eller är det så uppenbart att vi måste erkänna det medan det pågår? För det går ju ändå så mycket tid till att scrolla till exempel.
Mm.
Jag har ju varit med om det flera gånger, att jag ställer mig i någon konstig position och sen har det gått 3 timmar.
Där och, ja, precis. När för mig kanske det blir... Ibland i stunden har jag väl haft en sån där tanke, vänta nu, tar jag för mycket plats nu? Liksom i samtal eller diskussioner och sådär, att borde jag kanske liksom backa lite? Och sen kanske ibland så kommer det där lite efteråt, kanske som i reflektionen efteråt, att sa jag för mycket där nu eller lite olika saker. Och,
men du måste ju passa på att fråga hur det känns att frossa på det sättet, att frossa i diskussioner och säga för mycket. Varför gör man det?
Ja, jag undrar. Är det för att man känner liksom att här har jag läst någonting, här har jag liksom hittat någonting som jag vill liksom dela med mig av. Det börjar liksom som någonting gott ändå, vet du. Och så sen så finns ju alltid som frestelsen då liksom att ja, kanske jag kan få in några grekiska ord här också, impa liksom lite och visa hur beläst jag är eller någonting sånt där.
Ja, du förlorar dig ju hela.
Ja, liksom sådär. Eller så bara nördar man på liksom sådär, och om det är någonting. Men
jag tycker ofta att man kommer fram till vad man tycker om saker genom att prata om det. Mm. Så det kan ju också vara det handlar om. Mm. Att man använder sammanhanget i att sitta och resonera sig fram till vad man egentligen tycker om den här saken man pratar om.
Ja, att det är ju det som är knepigt med det här. Att det är liksom aldrig helt uppenbart liksom sådär, tycker jag att nej, men nu har vi gått in sådär på en gång att nu är vi som på frosseriets arena och tidigare var vi på något annat, utan det liksom saker och ting kan växa och så mitt i allt är man på en plats där man kanske inte vill vara egentligen. Och
hur vet man när man har nog av någonting? Är det som just när man börjar känna skam?
Nu tänker jag på en, oj, jag måste se om jag kommer ihåg det här citatet. Jag pratade en gång med en munk från Egypten som sa en ganska fin sak. Han sa att det som jag upplevde liksom, som var som huvudbudskapet i hans tanke, var att varje dag så säger han till sig själv att jag har allting jag behöver i mitt dop.
I mitt dop?
Ja.
Oj.
I den som jag är i Kristus.
Det var en speciell mening.
Ja, alltså han grundar liksom allt där. Där har han allt han behöver. Egentligen. Och så utgår han liksom från den här, det som grundtacksamheten. Att han är tacksam för att han är älskad av Gud, kallad av Gud vid namn. Han tillhör Herren. Och jorden tillhör Herren och himlen. Och så får han vara i Guds namn och närvaro och leva i den här skapelsen. Och då utifrån det här tacksamhetsperspektivet så blir allting gåvor att förvalta och dela och sådär då. Och det där säger han till sig själv varje dag. Och det är ju intryck.
Och du tänker att det har att göra med just det här att man då märker att man har nog, att nu gick det för långt. Att man känner sina gränser.
Det finns också, jag har förstått att en del av den judiska sabbatsmåltiden handlar också om att man har en sån här, nu minns jag inte exakt den här hebreiska termen, men man har en sån här sång som man sjunger, att det skulle ha varit tillräckligt med det här, men vi fick det här. Alltså att man liksom uppmärksammar, ser Guds godhet, Guds generositet. Och då är vi tillbaka liksom till det här avgörande förhållningssättet till just maten som vi pratade om tidigare. Man lever i tacksamhet, i eukaristi, tacksägelse. Det är ett annat ord för nattvarden också.
Mm.
Man ser livet som gåvor och inte saker bara som kastar sig över och roffar åt sig. Det blir som en annan typ av vördnad. Det gör någonting med förhållningssättet. Och det är på något sätt det där som jag tror att de försöker komma åt, de här tidiga munkarna.
Alltså i den gudomliga komedin av Dante,
mm,
som vi återkommer till i den här podden, så står de som har ägnat sig åt frosseri i jordelivet på en avsats eller en terrass i krets 6.
Mm.
De är hungriga och törstiga och står framför fruktträd som de inte kan nå. Och där beskrivs frosseriet som den överdrivna kärleken till njutning. Vad är dina tankar om det här?
Jag tänker alltså, om jag förstår Dante rätt, så är det här också ett sorts uttryck för en sån här sorts kontrapasso. Alltså det här straffet är liksom också i någon mening terapeutiskt. Det finns en pedagogik kring det, den vill hjälpa dem, rena dem på något sätt.
Mm.
Så här handlar det alltså om att de får lära sig en slags måttfullhet och självbehärskning.
Förutom Dante så har vi alltid återkommit till Evagrius i alla avsnitt.
Mm.
Han mötte dödssynderna i form av 8 onda andar ute i öknen.
Mm.
Så hur gick det till då när han mötte den onda anden frosseri?
Ja, vi pratade väl lite redan också om hur han mötte den här kvinnan som skulle frossa lite andligt där ute i öknen. Men det som han säger är att ju större överflöd, desto mer självupptagen blir hungern. Så han liksom förespråkar ju liksom det här då att bevara sin hunger som ett tecken, en längtan efter Gud. Och han presenterar ju då fastan som den här huvudsakliga praktiken, som då man börjar sin sina andliga övningar som någonting att praktisera dem.
Ja, och jag har förstått att det finns olika typer av vapen i själva fastan för olika typer av dödssynder.
Ja, alltså som jag förstår det Vagros pedagogik så verkar de lidelser som hör till kroppen då, som frosseri, vällust och girighet, så det bekämpar man just med fastan som vapen, och då handlar det alltså om att lära sig att avstå för att vinna ett mått av frihet gentemot sig själv.
Mm.
Då tänker man alltså att fri är den människa som också kan säga nej till sig själv, som inte liksom måste dras med i alla impulser, begär och liksom känslor som kan dyka upp i en, utan man kan liksom hålla ett visst avstånd till det som rör sig i ens tankar.
Mm.
Sen när det gäller själens lidelser, sådana saker som ilska och avundsjuka och leda och sånt, så det här är ju hör liksom till det sociala, så det, där liksom är dygden, att liksom praktisera de här dygderna, ett vapen mot dem. Och när det gäller de andliga lidelserna som fåfänga och högmod, så det bekämpar man med bön.
Mm.
För det är som på andens nivå då.
Kan man nästan, det låter nästan lite som trolleritryck eller så, trollform eller?
Så kanske man, ja, men det är ingen sån här 10 steps liksom. Så det här är ju, som vi har pratat om tidigare, ett långt arbete som också handlar om självkännedom och att genomskåda saker och ting.
Ja, alltså på tal om det så, alltså, vad tänker du att händer i oss då vi fastar? Alltså, har du något eget exempel på när du har fastat från någonting och då förvandlats på något sätt?
Det är ju knepigt det här överlag då vi pratar om fasta i en tid som vår. För vi har så jättemycket utseendefixering, träningshysteri och komplicerade förhållanden till mat, till kroppen. Alltså det är ju jättemycket sådana här saker som vi dras med. Och för vissa har ju fasta blivit synonymt med bantning, nästan sådär. Då är det ju så då att den kristna fastan handlar inte om specialdieter eller det här Beachbody 2026. Jesus ger inga så här på det sättet dietinstruktioner, utan men fastandet, givandet och bönen, alltså de här sakerna också, är ju självklara i hans undervisning, i Jesu undervisning. Han säger att när ni ber, när ni fastar, när ni ger och så vidare. Inte om, utan när. Så då finns det en undervisning kring det här. Då. Och då är de offer som de kristna uppmanas till i Nya Testamentet är väldigt personliga. De utgår ifrån våra personliga omständigheter. Så i kärlek offras då egoismen för det gemensammas väl. Den typ av korsets väg där i det kristna livet. Och min egen erfarenhet och upplevelse av fasta var ju till exempel, jag började i tiden under studietiden främst liksom med att börja fasta under fastorna i kyrkoåret då, från kött. Det var en intressant upplevelse. Jag minns den där första fastan där jag kom på mig själv att fantisera om kebabrullar.
Mm.
Oj vad det var närvarande i min tanke. Det var intressant liksom sådär.
Det är nya saker som kommer upp.
Jag liksom sådär, oj, det är väldigt, det finns ju många fina platser man kan köpa kebabrullar på i Åbo. Nu övar jag mig liksom med att hålla tillbaka här då.
Man vet inte vad som kommer att dyka
exakt,
upp när man stoppar
exakt,
någonting.
Exakt, så är det. Ja. Men det här, min erfarenhet är väl det, och min ingång i det här har varit då att den här askesen, övningen, som är väldigt personlig, handlar om att lära sig säga nej till sig själv för att vinna just ett mått av mer frihet och bekymmerslöshet.
Mm.
Och det handlar då alltså om att kontrollera sina goda behov, så att de förblir behov och inte utvecklas till själviska och ansvarslösa begär. Och då är som tanken att det här, om man börjar i det här konkreta då, så kan det börja rinna över i andra områden i livet då. Men jag tänker ändå, fast vi kan prata om fasta som en sorts psykoterapeutisk praktik då, som syftar till att frigöra oss från självcentrering, så behöver man ändå utgå från sina personliga omständigheter. Det finns ju vänner jag har som av medicinska skäl inte kan fasta från mat. Och det ska de inte göra heller. Här så tror jag också man ska vara i kontakt med all typ av hjälp man kan få, sin läkare och sånt, om man funderar på de här sakerna. Jag har också pratat med mina läkare om fasta.
Men jag har också funderat på varför just mat är så laddat i religion.
Mm.
Alltså judendomen har kosher, islam, halal. Är det som någon slags andligt tillstånd som bara kan uppnås genom rätt förhållande till mat, till just mat?
Jag tror liksom det, där igen finns det som på något sätt här en andlig intuition som säger att det finns mycket i livet som är viktigt, men det finns någonting som är viktigast.
Är det mat?
Gud.
Ja. Det, ja. Ja. Mm.
Men där, är ju, där sticker den kristna tron ut när all mat förklaras för ren. Och då liksom blir det mer det där att leva i rätt förhållningssätt till maten. Mm. Och där tänker jag också att bordsbön är en god praktik som vi använder där hemma. Alltså innan vi börjar äta maten så då ber vi och tackar Gud för maten.
Vilken bordsbön använder ni?
Vi har olika. Den som vi ofta använder är i Jesu namn till bords vi går. Sen har vi också den här varianten ibland som jag ber med mina vänner. Tack Jesus för att vi har varandra och mat att äta.
Mm.
Amen.
Kan du hitta på den själv?
Jag fick den av min lärare.
Den här dödssynden fraseri så har ju en motsats då i dygden måttfullhet. Tycker du att måttfullhet är en känsla? Kan man känna sig måttfull?
Ja, man kan väl gå och känna sig allt möjligt.
Eller är det mer som att om man går omkring i ett neutralt tillstånd och känner att nu är det ingenting som stör,
mm.
då är man kanske måttfull. Eller i ett måttfullt läge.
Mycket handlar ju i livet väl om att hitta det goda måttet. Mm. Att det varken blir för mycket eller för lite. Utan det blir liksom just det som man behöver.
Men då kan man undra, att hur vet man var måttet går?
Mm.
Är det yttre regler eller är det någonting som man måste känna på sig inifrån?
Mm. Där blir väl liksom det knepiga just den här reflektionen. Just för att det kan se så olika ut i olika livskedjan och olika saker vad det handlar om, det här måttet. Men här säger ju traditionen då att den största glädjen man kan ge demonerna är ju att vandra ensam på den andliga resan. Mm. Och att stanna ensam med de här tankarna. Så där finns ju liksom en rekommendation att då det gäller den här självreflektionen, de här svåra sakerna i livet, det är bra att ha någon som har gått ett stycke på vägen, som har gjort erfarenheter, någon som man känner sig trygg med, som man kan få prata om de här sakerna om.
I ett fattigare land så skulle frosseri kanske aldrig någonsin uppnå nivån av det vi själva tycker att vi är måttfulla.
Mm.
Förstår du den här tanken?
Det kan se väldigt olika ut beroende på vilken kulturplats och tid vi lever i.
Ja, men jag tänker att som klischéen ett fattigt land.
Ja.
Om någon börjar frossa där
mm.
så skulle de ändå aldrig komma upp till samma nivå som när jag äter en vanlig måltid.
Ja, det är ganska tankeväckande.
Ja.
Bara liksom att inse det där. Ja.
Att om frosseri och måttfullhet kan skilja sig mellan kulturer så måste det ju handla om någonting annat för att kunna vara allmängiltigt. Frosseri måste ju handla om någonting som går att applicera på alla om det är en andlig
mm. Nej, men om vi,
andlig etikett. Så här.
Ja, men om vi utgår ifrån oss själva och det är liksom omständigheter och som där vi finns i så där kanske jag kommer tillbaka till den här grundtanken ändå att frosseri verkar handla om att ta för sig på sina medvarelsers bekostnad men också utifrån det här att man försöker mätta sin oändliga längtan med någonting ändligt. Det ju, verkar vara så. När jag läst Bibeln nu den här senaste månaden så har jag lagt märke till att glädje är ju någonting som vi uppmuntras liksom att öva oss i enligt Nya Testamentet. Mm. Alltså glädje är som, dels är det liksom känslan av glädje, lycka sådär, men också ett typ av karaktärsdrag och en typ av övning. Där man säger liksom sådär att glädje i Herren är en styrka. Och Paulus säger i Filipperbrevet, gläd er Herren, än en gång vill jag säga gläd er. Att det är någonting mm. som man ska som praktisera. Och Jesus liksom vill också säga oss saker för att vår glädje ska bli fullkomlig. Glädje, trygghet, ro, frid. Då är man inte lika så här benägen att dras in i de här sakerna som frosseri och girighet och de här sakerna handlar mm. om. För de springer också, får ofta sin näring från en typ av rädsla att jag inte ska få tillräckligt. Så jag måste lite roffa åt mig.
Och då säger han ju också efter att var inte rädda.
Ja, exakt. Men, det brukar du säga.
Ja. det är min slogan i podden. Men jag börjar tänka på att alla kan ju inte heller vara glada. Men då börjar jag tänka på ett fängelse i Indien.
Ja.
Som har den här skrattterapin. Jag vet inte om du har hört
det. Det har jag inte hört om, nej.
Men de ska skratta fast de inte kan skratta. De ska fejkskratta.
Mm.
Och till sist slutar de med att alla skrattar så de gråter.
Nej då. Okay.
Så då kanske man kan få tag i någon glädje genom fake it until you make it.
Ja, kanske. Men på något sätt som... För Paulus skriver ju själv från fängelse när han skriver glädjer. Så han är ju ganska besvärliga omständigheter. Och det där är ju intressant också. Vi kan ju ha yttre omständigheter som kan vara helt drömlika egentligen för någon. Men vårt inre tillstånd kan ju vara helt förmörkat. Ska du svänga på det där också? Att dina yttre omständigheter kan ju vara helt fruktansvärda. Jag tror inte Paulus hade jättebra där i fängelse.
Ja.
Men inom sig så har han ändå den här ron. Han vet liksom att han är i trygga händer. Det slutar bra ändå.
Och han mår bra i sig
han
själv.
Han mår bra. Han gläder sig och skriver också till andra när han skriver det, att ni är vår glädje. Tänk att vi har varandra och vi har Jesus och vi har liksom vårt hopp.
Men det kan vara ganska hårt att säga var glad till en deprimerad person. Det var kanske lite det.
Ja, exakt. Ja, precis. Ja, alltså mycket är ju liksom, vad är sammanhanget?
Mm,
och hur säger man någonting och till vem och varför?
Nästa gång ska vi prata om dödssynden vellust. Finns det mycket vellust i Bibeln?
Ja, det finns det.
Okej. Så det får vi prata om då.
Det ska vi prata om.
Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.